Välkommen till Telenor röstbrevlåda.
Hej lilla gumman, det är pappa. Mamma sa att du hade ringt. Ring mig igen, jag är hemma nu. Puss puss.
För att repetera detta meddelande, tryck.
Spara samtalet när du förlorat den som ringde på telenor.se/missedcalls.
Podplay.
Hej och välkomna till veckans avsnitt av Ekonomi på riktigt med Charlie och inte Mattias. Mattias är försenad och fast i trafiken och så kan det ju vara ibland. På 300 avsnitt lite drygt har vi lyckats vara i tid alla gånger, även om någon har varit sjuk någon gång. Men så Mattias får ansluta lite så dags han kommer. Vi skulle ju rimligtvis, eftersom vi spelar in detta, bara kunna vänta i godan ro och sätta igång lite senare. Men nu vill jag inte det, för vi har en sån riktig stjärngäst på plats. Det känns för oförskämt att låta honom sitta här och stirra på väggarna. Så vi väljer att välkomna direkt istället Erik Videgård! Nu fick du den klenaste applåden man kan få. Hur är läget?
Det är bra. Ja. Det är bra.
Ja. Jag har själv en, du får hänga med här på jämförelsen. Jag har en passion, brinnande intresse för att laga mat.
Ja.
Inte som att jag ska jämföra dig med i det området. Men en sak jag har då är att jag blir väldigt sällan hembjuden till andra på middag. Mm. Därför just att, och det är faktiskt har jag gjort som en flit, att när jag bjuder hem nya vänner så försöker jag att göra mat som inte blir för märkvärdig, för att jag vet att då blir men hur ska vi kunna mäta oss med detta? Då vågar vi inte bjuda tillbaka och så flyttas man fram i kalendern till det där får vi ta någon gång när allting är färdigrenoverat och det är så himla tjusigt. Känner du, är det någon som vågar bjuda hem dig på middag?
Nej. Det är ingen vågar bjuda hem mig på middag. Nästan.
Ja.
Jag var på en underbar middag hemma hos en god vän här bara för en vecka sedan, lite drygt.
Mm.
Och då hade hon lagat feijoada från Brasilien.
Mm.
Med farofa, ett pulver som man strör ovanpå. Vi hade en underbar kväll.
Mm.
Ja. Jag önskar att fler vågade bjuda hem mig på middag, för det händer inte ofta.
Men kan man bjuda dig på falukorv och liksom en bibb och bara sitta och ha ett trevligt samtal? Eller kommer det vara lite så här som, nu knorrar sig smaklökarna lite?
Nej, det är absolut ingen fara.
Nej?
Nej. Mm. Vare sig falukorv eller bibb, det är lugnt.
Ja, okej, jag förstår. Ja. Men du, vad roligt. Men du, vi får ta detta från början då.
Mm.
Du är ju en av Sveriges mest välrenommerade, kändaste, skickligaste kockar, påstår jag. Då får väl du säga ändå halvhålla med om det.
Tack, säger jag väl.
Ja, men om man säger ditt namn så tror jag väldigt många vet ändå vem man pratar om direkt.
Jo, så är det.
Men är det en skillnad på att vara, alltså vara en riktigt, riktigt bra kock och vara en riktigt, riktigt bra tv-kock? För det har jag liksom en fundering på. Är det de bästa som är kändast eller är man, förstår vad jag menar? Jag tror inte att Sveriges bästa snickare är nödvändigtvis tv-snickare.
Nej, jag tror nog att Sveriges bästa kockar, de ser du som privatperson aldrig.
Ja.
Egentligen.
De står instängda längst in i köket.
De håller sig i köket och gör sin magi där, faktiskt. Sen måste man nog vara, i och med att jag kommer ju inte från kök från början. Jag kommer ju från matsal från början.
Ja.
Det krävs en viss scenvana, om vi säger så, för att bli lite mer känd, om man säger så.
Mm. Mm. Vad går du igång på mest? Är det att laga mat för människor som du kan se? Alltså, där du får se deras upplevelse, eller är det att laga mat till det där svarta hålet som är en tv-kamera fast väldigt många människor blir inspirerade?
Liksom? Ja, alltså jag får ju mina klickar av respons.
Mm.
Såklart. Om det sen är att jag gör ett gästspel och gästerna är supernöjda runt borden när jag går ut och frågar dem. Eller om det är att komma hem efter en morgonsändning på på fyran och få läsa igenom det som de har skrivit på min Instagram eller har mejlat eller så. Olika kickar men lika underbart att se och höra.
Ja, vad coolt. Mm. Vad är din bedömning? Är det många, tror du, som... Du får ju ändå feedbacken. Är det många som lagar den maten man ser där på morgonen? För det är ofta ett väldigt härligt och inspirerande och spännande inslag. Mm. Men jag kan inte komma på att jag en gång har varit så här, liksom så här, tagit fram en gamla VHS-bandspelare och bara, spela in där, det här ska vi göra på fredag, Gunnel. Liksom.
Just det. Nej, ja, förvånansvärt många. Mm. Alltså jag får då, säg att jag är med en söndag mellan 8 och 11:30.
Mm.
Då brukar du droppa in först vid tvåtiden, var hittar jag den kryddan? Var får jag ta den råvaran? Och sen framåt 7-tiden på kvällen, det här var det godaste jag någonsin. Åh, vad bra det var.
Mm.
Så. Det är väldigt sällan negativa saker, men man kanske är snäll. Så man skriver
eller så har man så dåligt självförtroende som det blir dåligt utkomma från att det var jag som gjorde fel, inte att det var
så kan det vara.
Men är du bekväm med att vara den typen av liksom allmängods, att folk känner att de kan skicka ett meddelande till dig och liksom jag kan ju bara jämföra när jag jobbade med Lyxfällan.
Ja.
Då var det ju det besvärande att det kunde vara folk som skickade hem tjocka buntar i brevlådan och sa, du, det har strulat ihop sig. Skulle du kunna gå igenom där och ringa till mig och säga så här, nej men alltså, vänta nu.
Ja.
Det kan jag inte, liksom.
Nej.
Men kan du känna, är det bara härligt att folk frågar dig och säger så här, hur skulle du gjort med den här? Kan du ge mig lite feedback på de här bilderna? Eller liksom,
jag får ju frågor hela tiden. Ja. Och jag svarar faktiskt på allt.
Ja.
Som jag ser.
Ja.
Ibland kan du försvinna i flödet. Liksom. Men allt som jag ser svarar jag på. Och i mataffären.
Mm.
Ja, grönsaksdisken.
Just det.
Vad ska jag använda den här till?
Ja, ja, ja.
Jag tycker det är jätteroligt.
Ja.
Mm. Ja. Jag älskar det.
Ja, passar det. Nu vet ni det. Om ni springer på Erik i matbutiken så kan ni bara kasta en grönsak på honom och säga, vad gör man med den här?
Helt okej.
Men du, kan du beskriva den för den som bara har liksom lärt känna dig så här rakt upp och ner och har dig som en liksom extra familjemedlem när det gäller matlagning. Kan vi föra någonting om din resa? Hur hamnade du där du hamnade? Liksom? För det har ju varit inte bara så här spikrakt, självklart, tjong, tjong, tjong.
Nej, är det en så här 3 timmars podd det här?
Vi får väl se, det vet vi om 3 timmar.
Precis.
Ja.
Nej, men för mig var jag är ju egentligen, från början var jag ljudtekniker. Och turnéledare och åkte runt med popband och annat jazzband och sådär i Sverige.
Mm.
Sen fick jag barn 84.
Mm.
Och då var jag tvungen att göra någonting annat för jag var ute 250 dagar om året.
Mm. Och vad var mat då? Var det bara så här något att slänga i sig mellan giggen eller hade du ändå någon så här passion för
måltiden? Vi brukade försöka ta lite avstickare ifrån E4, liksom, åka in i landet lite grann, för man visste var det fanns bra mat att få.
Mm.
Och det bland annat med jazzband som hette Egba. Vi hade vin- och ostprovningar efter spelningarna. Då gick vi in på Systembolaget och på den tiden fanns det härtappade viner. Det var alltså slottsviner som kom i tankbåt från Frankrike och sen tappades upp på Vin- och spritcentralen i Årsta.
Just det.
Ja. Mm. Och då skulle man hitta de bra härtappade vinerna.
Mm.
Mm. Så att då gick vi in i Falun till exempel, gick vi in på systemet där. Åh, de har Chateau Grolé, va? Perfekt till den här mönstern som jag tog med mig. Ja. Så att efter spelningen så var det ost och vin.
Ja.
Och det går ihop mat och musik.
Ja.
Är verkligen som hand i handske. Jag har precis skrivit klart en bok nu med Erik Gadd som heter just Mat och musik som kommer i april här. Och där har vi parat ihop musikupplevelser med matupplevelser och gjort menyer utifrån det.
Gud vad spännande!
Mm,
ännu flera sinnen inne.
Ja.
Det tycker jag, vi tar en liten paus i din historia. Det tycker jag att man pratar mycket om att det ska vara en helhetsupplevelse och så vidare. Men sen är det inte så många som vågar göra det där.
Nej.
Alltså jag har varit på Min bästa exempel som jag upplevt på det, när jag var på The Fat Duck, hästens restaurang utanför London. Ja. Där man kunde få en rätt som var liksom formad som glasspinnar i sand. Fick på sig små hörlurar ur en snäcka och lyssna på vågskvalpet samtidigt som man hörde en liten historia om hans utflykt till stranden. Ja. Och det kan man tycka att det ska bli så fruktansvärt skitnödigt. Men det var någonting liksom i inramning också, att det var lite med glimten i ögat.
Han klarade ju det.
Ja,
jag var hos hästen för att göra ett gästspel. För att be honom komma över till Sverige och göra ett gästspel. Mm. När jag precis hade gjort Sigtuna stadshotell. Gjort om det. Och då skulle han komma över, så då var jag där hos honom. Det var, då hade han bara en stjärna, tror jag. Mm. Men då satt
jag gillar det, bara en stjärna. Mm.
Men då satt jag hos honom och åt igenom hela den här enorma, fantastiska menyn som han har gjort. Han är ju helt galen i sitt skapande, verkligen.
Ja,
Nej, fantastisk upplevelse.
Men håller du med mig om att man går runt i Stockholm så är det är inte så många som vågar gå för en helhetsupplevelse där liksom mystiska miljöer eller ljud eller andra upplevelser liksom kring maten, utan det är oftast ganska så här kakelrestaurangen och vita duken och ganska förutsägbart, och sen kan man få spännande saker på tallriken, men det är ju sällan jag känner att jag är på risk på en restaurang i Stockholm, om jag uttrycker. Då får man gå på så här Punk Royale, kanske är väl ett exempel på några som har liksom provat.
Ja, jag håller med dig. Det är väl det, Punk Royale är väl det närmaste man kommer Tivoli. Så. Annars så finns det ju, det finns i Kina, finns det några i Köpenhamn, finns det ju några galna ställen, men det är så lätt att det blir pajigt, alltså. Extremt lätt att det blir nöjespark.
Just det, och att maten blir inte i centrum heller då.
Precis. Utan
att det blir. Då pausar din historia. Men där står du, småbarnsförälder, turnélivet verkar hålla dåligt.
Yep.
Vin och ost lever i livet, men inte så här som att kockambitionerna var inte uppenbara.
Nej, liksom. nej.
Ja.
Nej, men då går jag in på dels på Gyllene Freden i Gamla stan.
Ja.
Och sen på Bäckahästen också i Gamla stan. Och får jobbet på Gyllene Freden som servitör. Väldigt lyckosamt hamnar jag. På den tiden var det skilt mellan gatuplanet och källarplanet.
Mm.
Gatuplanet var det lite finare. Det var där Ivar Löfvansson och Slas och Evert Taube hade gjort bort. Men det var då de satt där uppe.
Mm.
Och där fick jag komma in i det här gänget som var ett väldigt tajt gäng.
Mm.
Och lära mig servering. Alltså av högsta klass matsal.
Mm.
Köket var så där på den tiden. Så jag säger, det var en gamla tidens kockar. Tysk köksmästare. Kockar som hatade servisen, som vi serverade allting på silverfat. Då stoppar de in silverfaten i en salamander, en sån här ugn med övervärme.
Mm.
Och brände på ena sidan så den var glödhet.
Mm.
Sen ställde de ner fatet med den heta sidan utåt.
Men på ren jävelskap?
På ren jävelskap.
Mm. Mm.
De kunde säga, om du tar en blöt handservett under fatet så glider det inte så lätt. Men du vet, ett hett fat, och sen tar det 20-30 sekunder så går värmen igenom så att du kokar ur din egen hand i princip. Så var det mellan kök och service på den tiden.
Mm.
Men matsalen, jag fick lära mig enormt mycket utav den erfarna servisen där ute. Vi skakade gästernas favoritdrinkar, gjorde vi alltid till dem. Vi hade alltid för framför gästen väldigt snyggt. Vi gjorde allt som man skulle göra. Och där hittade jag en flaska vin i källaren som var kvar sedan Bengt Vedholm hade haft Gyllene Freden. Eller arrenderat, för det är ju Svenska Akademin som äger. Och den här vinflaskan, den väckte mitt intresse verkligen. För jag undrade liksom den här, jag tror det var 1972, något sånt, en Bordeaux. Och jag tänkte, men hur var det här året? Hur smakade det här vinet? Så jag började läsa om viner där och då. Och grävde ner mig mer och mer och liksom fastnade verkligen för det här. Sen Några år senare när julen och freden stängde för renovering, då började jag när Royal Viking Hotel nere vid Centralen öppnade. Och då fick jag jobba i deras Royal Room. Mm-hmm. Där fanns en fransman som var hovmästare och han var väldigt vinintresserad. Så vi började plugga vin tillsammans då. Och det gick så långt att jag tävlade i SM och vann faktiskt SM för sommelierer. Mm. Ett yrke som inte fanns på den tiden.
Ja, ja.
Vi startade sommelierföreningen samma år. Och jag kände väl, ja, kul med vin och att de fortsatte tävla. Jag tävlade i EM och tävlade i VM och sånt där. Men jag kände, det här är inte liksom helt fullt ut vad jag vill göra. Jag vill fortsätta inom restaurangen. Jag vill utveckla yrket. Gärna komma in i köket. Jag blev i alla fall headhuntad till en restaurang som heter Cork Blanc som hade en stjärna då. Som var bland de första fyra som fick stjärnor i Guide Michelin. Och där var jag som LH-mästare. Men det gick rätt snabbt så att jag blev restaurangchef där. Och sen efter bara några år så tog jag över krogen tillsammans med två kollegor.
Mm.
Så vi var tre stycken som tog över fyra krogar. Och då var det Cork Blanc. Sen var det en restaurang som heter East som du kanske känner till. Som jag hade gjort om från gamla Brända Tomten till East.
Mm.
Något år tidigare.
Mm.
Så de två krogarna vi tog över restaurang Diana i Gamla stan. Källaren Diana.
Har ni inte Easts vackra vita fantastiska kokbok, ni som lyssnar, så borde ni ha den.
Ja,
den älskar.
Och jag, även Modern Asiatisk Mat som var den tidigare som vi gjorde. Fantastiskt. Peter har gjort en vita, underbar kokbok. Sen hade vi även det som idag är Fridays i Kungsträdgården.
Just det.
Så att vi tog över fyra krogar.
Var det en stort... Det låter ju som om det var... De andra punkterna kunde man nästan liksom följa, men därifrån från att ha liksom jobbat i serveringen och så ganska fort till att liksom krögare för fyra restauranger.
Ja.
Liksom bang, tjuff, det måste ju varit en sån och i hoppsan.
Ja, verkligen.
Och det här kände du att du var på darrande ben eller var det som att...
Jag har aldrig haft den där rädslan eller oron eller ängsligheten för att kasta mig ut så att säga. Och sen att vi gjorde det här nu 91-92 i och med att vi pratar ekonomipodd här. Det vet ju hur det var då.
Ja.
Det var liksom sämsta. Verkligen. Då, 91-92. När vi tog över allting. Men det gick bra. Gjorde det. Cork Blanc blev årets affärskrog. 23 poäng i Dagens Industri, högsta de någonsin hade givit ut då, på den tiden. Vi tog över Sedermera, vi tog över Fjäderholmarnas krog, gick som tåget. Sen var det ju annat som inte gick så bra då. Det som hette Monark i Kungsträdgården hette Akvarium. Sen Källaren Diana i Gamla stan, sådär.
Mm.
Verkligen. Så det var gungor och karuseller.
Ja.
Får man säga.
Ja. Hur är det där? För det har man ju, jag har en dålig inblick i det. Hur lätt är det att få ihop restaurangaffären? Man hör ju oftast om kända människor som nu ska de öppna krog och så vidare. Och sen så tar några år och sen så visar det sig att ja, det där var en ren förlustaffär. Och även restauranger som man bedömer som väldigt framgångsrika med stjärnor och så vidare. Hör man att nej, men det är inte lönsamt, vi får lägga ner. Och så. Alltså, ja. Det är svårt från utsidan att se vilka restauranger tjänar pengar och inte pengar. Mm. Är det liksom en smart affär eller är det ett kamikaze-projekt eller någonstans mitt emellan?
Det är total idioti att driva restaurang.
Varför det då? Varför är det så dålig ekonomi att driva restaurang?
Ja, du har ju en personalkostnad på 40%. Det är liksom branschnormen.
Ja.
Vissa kommer ner till 37 kanske. De flesta ligger på 40-45% av omsättningen.
Ja.
Du har en råvarukostnad som ska ligga på 30%. Men som gärna kryper iväg uppåt 35-40% beroende på ja, hur väl du tar hand om dina råvaror och inköpspriser och så vidare. Då är du uppe på 80%.
Mm.
Sen har du övriga kostnader, kanske 15%.
Lokalhyror och liksom...
Ja, 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 sen kommer hyran.
Mm.
Precis. Och sen om man skiter i räntor och avskrivningar och sånt där. Ja, har du 4-5% kvar på nedersta raden så är du jätteglad.
Och då det, krävs det ju inte så mycket. Det räcker ju bara att omsättningen går ner 4-5% utan att man har hunnit ställa om då på inköpen.
Ja.
Så i vips betalar man för att driva stället. Ja, liksom.
Precis.
Ja.
Ja. Ja. Så att nej, driva krog om man inte gör det väldigt rationellt och kanske har ett helt paket med krogar, då kan du tjäna pengar. Men och tänka sig så här lite romantiskt att när jag köper en liten kvarterskrog.
Men det är ju någonting när man är i exklusiva miljöer.
Mm.
Spa, fin restaurang,
ja,
resor. Då tänker man ju direkt att bara för att det är mycket pengar i omlopp eller att besticken är silverfärgade så tänker man att här måste ju någon tjäna stora pengar. Det är liksom ganska intressant det där, att vi tänker inte att McDonald's tjänar lika mycket pengar som alla andra restauranger i Sverige tillsammans. Liksom. Det vet man, men ändå när man kommer in vita duken tänker man så här, oj, 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 jädra, man har kommit upp sig smöret som kan driva ett sånt här ställe. Likadant som musikerna och så här rockband, man tänker så här, jädra vad de måste tjäna pengar. Det är inte alltid bara för att man står inför mycket folk.
Liksom. Nej. Man, då tänker man inte på de här hundåren, de här åren när man sitter och skriver och skriver och skriver.
Ja. Ja, men det har ju ändå funkat då. Det gick ju bra, kan man säga.
Ja.
I restaurangresan där.
Ja.
Ja, vad händer sen då? Nu är vi mitt uppe i farten och det är restauranger och karusellerna går bra, gungorna går sådär och liksom...
Ja, jo, det är ett jäkla tivoli alltihopa. Ja. Så att 99 där någonstans, då känner jag, då har jag jobbat med, vi heter ATV Hotell och Restaurang.
Mm.
Vi drev 10 krogar, tror jag, 10-12 krogar totalt. Vissa lappade över varandra, men ja, ungefär så. Men då var jag... För mitt jobb var att vara PR- och utbudsansvarig och vara ansiktet utåt för de här. Och efter 9 år var det var så kände jag att nej, men nu räcker.
Mm.
Så att då flyttade jag med familjen ner till Skåne. Skulle öppna restaurang där hade jag tänkt. Men så fort jag kom in på någon krog där så var det liksom, oj, nu gick priset upp. Nu kommer killen från Stockholm här, då ska vi höja. Så att det slutade med att jag var konsult istället och jobbade med Göteborg, Stockholm, allt annat än Skåne egentligen. Jag gjorde en serie på SVT som hette Mitt i maten, gjorde jag.
Just det.
En säsong där nere.
Mm.
Men sen blev det så, vi hade ett hus på slätten utanför Helsingborg och familjen var där. Min dåvarande fru, 2 barn, hund. Och jag var i Stockholm eller i Göteborg eller någon annanstans och jobbade.
Mm.
Så vi flyttade faktiskt hem igen.
Mm.
Mm. Mm. Då hade jag börjat laga kinesisk mat från Sichuan-distriktet. Hade börjat nosa på det.
Mm.
Precis. Och vi hyrde ett hus ute i Nacka och jag bjöd dit några goda vänner inom restaurangbranschen och bjöd på den här maten från Sichuan och de tappade hakan precis som jag hade gjort när jag började prova den här maten. Det var så fantastiska smaker så vi tänkte att ja, vi bygger en krog runt det här. Så 2003 så öppnade vi en restaurang som heter Halltrappa plus gård och hade Sichuan mat som vi körde då i 3 år.
Mm.
Och det har blivit att 3 år har blivit någonting för mig. 1000 dagar brukar jag lägga ner på varje projekt.
Ja,
liksom.
Ja, bra.
Så vi hade proppfullt 3 år. Jättelyckat. Väldigt bra omskrivet. Funkade bra.
Fick ihop dina 4-5%.
Jajamän. Men sen blev det den här låg nere vid Stureplan.
Mm.
Och den hette då Halltrappa plus gård, så att det var en halltrappa ner var restaurangen, halltrappa upp var det bar och en innergård. Och den verksamheten tog liksom över restaurangen lite grann. För det var stort där uppe.
Mm.
Så våra gäster skulle då brottas med gästerna som skulle upp på gården och baren och nattklubb och sånt där. Så jag kände det inte riktigt hållbart att fortsätta med det. Så då åkte jag till Gotland istället och jobbade på Furillen, fabriken Furillen, mm-hmm. i ett år. Pendlade mm-hmm. fram och tillbaka. Mm. Och så hade vi en kväll så kommer det in en svensk kille, en jurist som är gift med en rysk kvinna. Och de äter gott och vi pratar länge och väl. Och efter någon månad där så återkommer han och så säger han, du, jag har en rysk vän som bor i Sankt Petersburg och på Lidingö. Han ska öppna restaurang och han vill att någon gör ett kök i Michelinklass där i Sankt Petersburg.
I Sankt Petersburg. Mm. Och då tänker du så här, bara, jag kör. Ja. 1000 dagar, vi provar igen liksom.
Eller hur?
Ja.
Inte riktigt, men nästan. Jag får komma över och titta. Och komma över till Sankt Petersburg i juni, det är en dröm kan jag säga. Mm. Det är så vackert så att det är galet. Åka på kanalerna där vi var ute vid Katarina den stora sommarpalats där restaurangen låg. En villa från 1860-talet som de hade renoverat. Park, karpdamm, inhägnat. Nej, fantastiskt. Så då säger jag, jo men det här kan jag tänka mig att göra. Okej, okay. Du jobbar 5 dagar här och sen är du hemma 7 dagar. Så, pendla fram och tillbaka. Och du är då köksmästare. Så du skapar den meny du vill, men vi vill att det är liksom Michelin-nivå på det. Då fanns det inga stjärnor i Ryssland på den tiden. Ja, så jag åker över och börjar jobba upp det här. Det här med 5-7, det blev väl så där. I början så var jag där 70 dagar och hemma 2. Mycket jobb. Men ska man säga roligt? Ja. Spännande? Ja, absolut. Skrämmande? Ja, nästan ännu mer.
Massa.
Enormt mycket muter och läskiga figurer och så, och samtidigt som det var från de jag jobbade med, de vanliga människorna inom citattecken, de var otroligt varma, trevliga, härliga, underbara människor.
Den här veckan sponsras vi också av Saveland.
Mm.
Det tycker jag är väldigt, det känns ända in i hjärtat. Och det, jag tjatar om det. Du är liksom, vad ska jag säga, du jobbar ju med Saveland.
Ja, det gör
jag. Och du, för mig så tänker jag så mycket på Ludvig varenda gång. Ja. Som, alltså grundaren då, som tyvärr
som vi haft som gäst här flera gånger.
Precis. Mm. Mm. Men det är ju, han byggde upp någonting riktigt bra, kan vi konstatera. Och vi är väldigt glada att få prata om Saveland och kunna erbjuda bra dealer därigenom också.
Och på tal om bra deal så finns det ju någonting ihopkokat, det vill säga Savelands nya fasträntekonto. Där du får ett fasträntekonto på 6%. Du kan binda pengarna på 1 år eller 2 år, det är 6% per år. Det är fett bra ränta.
Ja,
min son tyckte att vi skulle gå ut och kalla det för kaiju-ränta. Vet du vad en kaiju är?
Är det säkert någon stark figur?
Nej, det är så här japanskt jättemonster. Så här Godzilla-liknande. Men det har de inte tagit upp på reklamavdelningen än och kallar för kaiju-ränta. Det gör vi bara här. 6% är den i alla fall. Och all information hittar man på Saveland. Och då är det saveland.se.
Just det, spara låna.
/fast.
Mm, /fast.
Ah, dåliga vibrationer är att skära av sig tummen i köket.
Ja!
Bra vibrationer är att du har en tumme till och kan scrolla vidare. Alla abonnemang för 20 kronor i månaden i 4 månader. Vimla, mobiloperatören med bra vibrationer.
Nu är den stora färgfesten i full gång hos Nordsjö Idé och Design. Du får 30% rabatt på all färg och olja från Nordsjö. Vad du än har på gång där hemma så hjälper vi dig att förverkliga ditt projekt. Välkommen in till din lokala butik.
Nordsjö Idé och Design.
Ett poddtips från Podplay.
Hur skriver man med en utbränd hjärna?
Man stänger av ljuset på skärmen.
Okej. Okay. All makes sense now.
Flora Wiström här. Lyssna på min podcast Texten, där jag bjuder in några av Sveriges främsta romanförfattare, manusförfattare och poeter och gläntar på dörren till de annars så hemliga skrivarlyorna. Texten presenteras av Storytel, ljud- och e-bokstjänsten med över 1 miljon stories.
Apropå varma härliga människor så kan jag säga att nu har Mattias lyckats ansluta studion också.
Ja, vad fin du är. Ja,
nej, du var på håret hade det blivit, apropå läskiga figurer, så att jag gjorde ett ögonblick där.
Ja, just det. Jag hamnade in i en spännande samtal. Vi har med ursäkt till lyssnarna att det var en olycka på vägen. Ingen personskada, men dock en del bilskador. Och jag fick inte åka därifrån. Jag var tvungen att stanna och avlägga min ed.
Eller något.
Ja, vittnes.
Ja, men du är välkommen in.
Så att jag känner redan hur värmen här. Ja, vad härligt. Så att, ja, tack. Ja. Vad kul.
Och hur, hur slutade det äventyret då?
Nej, men jag jobbade där i 3 år.
Ja, mina vanliga 1000 dagar. Ja.
Mina vanliga 1000 dagar. Där bodde jag i min lilla hudfärgade tvåa. Det var ett ålderdomshem för arkitekter. Domstadi arkitekt. Huset för en gamla arkitekt.
Vilket år var vi på det?
Nu är det här 2006-2009.
Okej.
Ja. Men när du gör det, då äger du inte restaurangen, utan Nej. Du är ju som anställd då.
Ja, precis.
Och får man procent på sånt där om man är... Är man är ansvarig för alltihopa som du gör? Eller får man en fet månadslön? Eller hur funkar det? Du vet inte precis hur du var här. Men liksom, hur är det generellt sett?
Ja, det är olika. Normalt sett så brukar det vara en månadslön och sen en bonus. Byggande på kvalitet och så.
Ja,
okay. Kvalitet och ekonomi brukar väl vara det mätbara.
Just det.
Som man har.
Och hur mäter man kvalitet då inom restaurang? Stjärnor är ju väldigt uppenbart, men det fanns ju inte i Ryssland. Och det var liksom...
Nej, gästnöjdhet och press. Mycket så.
Okay.
Och den här restaurangen skrevs det enormt mycket om. Och de stora kända krogarna inne i St. Petersburg, de skickade ut sina kockar till oss för att lära sig mer om, man säger, europeisk fusion. För det var väl någonting sånt. Det var
du fick inte ha med så mycket Szechuan-köket in i...
Det fanns vissa ingredienser utav det, gjorde det.
Ja.
Vissa buljonger och sånt där som jag använde.
Ja. Ja.
Så det är bra.
Ja.
Men sen kom då 2008-2009... Ryska börsen rasar genom golvet och ägaren här som höll på med import och export som sina huvudsysslor, han var tvungen att liksom lägga ner allting och satsa på sin kärnverksamhet. Så han stängde faktiskt restaurangen där under ett par år. Då hade jag flyttat familjen till Palma, Mallorca. Så att jag pendlade mellan St. Petersburg och Palma. Spanien 2009 var inte speciellt roligt ekonomiskt. Så att vi flyttade tämligen omgående från Palma tillbaka till Stockholm. Där vi hade vår lägenhet som vi hade hyrt ut. Då.
Just det.
Jag började då att jobba på Nya Lydmar Hotell. Och var där i ett år ganska precis, för det var nyöppnat och det skulle göras nya saker där. Så jag jobbade med dem i ett år. Sen precis när jag hade slutat på Lydmar, då hade jag under tiden kört sådana hemmamiddagar. Alltså jag hade bjöd in gamla stamgäster och körde middagar hemma en gång i månaden. Med 12-14 personer och sånt där. Lagade 18 rätters middagar. Jättetrevligt.
Ungefär som du när jag kommer över till dig, Mattias.
Ja.
Blir med 18 bilar.
Ja, precis.
Ja.
Och så en av de här kvällarna då, för att alla som är inbjudna, de får då ta med sig en gäst. Och den här gästen blir då uppsatt på den här listan som man sen skickar ut för att anmäla intresse för att komma på nästa middag och så vidare. Den här killen, han var tandläkare. Och jag hade sen... Någon månad tillbaka så hade jag något litet sår långt bak på tungan. Och jag trodde att det var som en visdomstand som i princip skrapade. Mm. Det här var skitjobbigt med ett sår på tungan, för man håller på mycket med syrliga saker och sådär. Och det bränner till varje gång. Så jag frågade honom, nu ska vi inte prata jobb här när du är här och äter, men skulle du kunna tänka dig att titta på det här någon gång? Kanske jag får komma upp till din mottagning eller något sånt. Ja visst, han kom upp till nästa vecka. Mm. Tittar vi. Så jag kom upp till honom, han tittade och så sa han, du, jag vill att min kompis som är medicinsk tandläkare på Karolinska titta på det här. För det är inte en visdomstand. Så jag fick en tid och sen bara ett par dagar senare. Upp till henne, sätter mig i stolen där, hon tittar och så säger han, du, jag vill att min kamrat som är överläkare på den näsa hals här bredvid kommer in och tittar lite grann.
Då börjar man bli lite röra sig i
stolen. Då börjar det hända lite sådär. Jaha, okej. Okay. Ja, men bra, ber ni komma. Och så kom hon och så sa han, du, jag ska ta en biopsi här, ta ett litet prov för att se vad det här kan vara för någonting. Så gjorde hon det. Och då visade det sig att det var en cancer på vänster tonsill. Mm. Mm, som hade utvecklat sig ner från tonsillen upp i munnen och vidare till tungan. Och det var rätt allvarligt. Det var på en trea på en fyrgradig skala. Fyrgradigt, då är man nästan död. Så, att mm. Mm. Så vi började ta hand om det här omgående.
Och det gör man ju förstås för att det inte är så mycket val. Men hur är det när man är, du är företagare och mm. du är liksom så här väldigt mycket av det som händer är beroende av dig. Mm. Det är liksom mer eller mindre över en natt. Det är som, psst, nu får allting bara sköta sig eller falla, för nu är det någonting annat som är viktigare. Ja. Många har ju ett skyddsnät med en anställning, så är det som kanske inte tänker på mm. hur det där är. Jag har ju varit inte alls på samma resa, men ändå utsatt för den typen av frågeställningar. Ja. När det bara är, nu är det bara stäng av. Nu är det något annat här liksom.
Ja, i det här fallet så hade jag gått från ett projekt och var på väg in i nästa projekt som då inte blev av. Vilket ju gör att jag som, jag ringer Försäkringskassan då. För det har jag hört att man ska göra om man är sjuk. Mm. Ja. Men det var ju så där. Ja, de sa att jo, du har ju rätt till sjukpenning, men vi sätter den sjukpenningen till 0 kronor. Jaha, varför det? Jo, men för att det var så pass länge sedan du hade jobbet på hotellet och du har ju inte anmält till Arbetsförmedlingen. Mm. Arbetsförmedlingen? Då måste jag anmäla mig till Arbetsförmedlingen. Jag hade ingen koll överhuvudtaget. Så att under hela den här första behandlingsperioden på nästan ett år så fick jag alltså 0 kronor i sjukpenning. Mm. Och det här var det väldigt mycket skriverier om på den tiden.
Det är galet. Ja, men det är ju helt galet. Ju. Mm. Och så tänker man ju också så här, nu livet står ju långt mycket över. Men jag tänker också hur det var för dig med mun och smaker. Om man ska prata en kock som... Ja. Alltså är ju så beroende, det viktigaste redskapet är väl ändå smakerna här, hur man nu ska säga. Mm. Du måste ha varit väldigt ovisst också på vägen, hur skulle du kunna fortsätta, kommer man ens ha någon smak eller ja, så.
Ja, jag hade ju en professor som satte min behandling, Claes Merke, som är en fantastisk person. Han sa, Erik, jag vet vad du håller på med, för att jag ska sätta strålningen så långt ut åt sidan som möjligt. Så vi skadar din tunga så lite som möjligt. Så att nu hade jag ju trots allt sondmatning, så att jag åt ju inte genom munnen på ett år.
Ja, just det.
På ett år.
Ja. Wow, fy fara ord alltså.
Ja. Men vad som hände då var i princip att smaklökarna regenererades på något sätt. Så att jag hade alltså bättre smak när jag väl började äta. Mm-hmm. Vad som inte var så roligt, det var att min munöppning blev mindre och mindre. Så att man säger en normal människa har ju kanske 5-5,5 centimeter munöppning. Mot slutet här så hade jag 3 millimeter. Så jag kunde alltså öppna munnen 3 millimeter. Och då konstaterade de att jag hade fått någonting som heter osteoradionekros. Alltså att mitt käkben hade dött av strålningen. Så då försökte de åtgärda det här genom att jag fick ligga i tryckkammare varje dag i en månads tid. För att försöka öppna upp blodgenomförseln i käkbenet. Men det gick inte. Ingenting hade hänt så där. Jag levde mycket på gröt. I princip lättflytande saker. Mm. Buljonger, välling, soppor. Vi åkte över till New York med familjen. För vi hade gjort ett sånt där lägenhetsbyte. Byta lägenheter med varandra. Fick ett fantastiskt boende i Brooklyn. Underbart. 3 veckor. Efter 2 veckor så vaknade jag en natt utav ett ljud som är ungefär som om du tar en torr trästock och bryter den över benet hårt så här.
Ja.
Brak, ja. Sa du. Och jag vaknade och tänkte, vad 17 är det som har hänt? Och samtidigt känner jag en enorm smärta i käken. Då är det käkbenet som har gått av där mitt i natten.
Oj.
Och vi har en vecka kvar i New York. Och jag... Det är så mycket ligament och muskler och sånt där. Så att den håller ihop med. Jag känner ju hur benbitarna skaver mot varandra i käken. Men vi stannade kvar den här veckan i alla fall. Och det funkade. Okej, liksom. Jag bet ihop.
Så att
bokstavligt
säga.
Talat. Så funkar det. Och sen kom jag hem. Då åkte jag från Arlanda till Karolinska. Och då satte de en skena på utsidan utav käken för att skruva fast den så att den inte skulle skava emot varandra.
Mm.
Sen efter det så gjorde jag en operation där de tog då mitt skenben, alltså det lilla benet i vaden.
Mm.
De tog ut det och satte det, ersatte den döda käkdelen med det. Och så sydde de fast vaden så att det jag har på vänstersidan här av min käke, det är alltså min vad egentligen.
Mm-hmm.
Både wow, inuti och utanpå.
Otroligt.
Ja. Men det medför ju då att jag inte har någon känsel i princip vänster nederdel utav munnen.
Uh-huh.
Och jag har heller inga tänder eller så här, så jag äter ju alltid på höger. Högersida utav munnen.
Men hur mycket är munnen öppen nu då? Så du kan...
2,5. Gick den upp till efter den här operationen.
Aha.
Så jag kan ju inte äta några... Liksom jag kan ju inte trycka en hamburgare rakt in.
Oh,
så, alltså dels får jag inte in den. Men sen följer ju även underläppen med in. För jag har ingen störsel på den.
Mm-hmm.
Så att jag biter ju mig själv. Det gör jag rätt ofta ändå.
Mm-hmm.
Mm. Och jag har ju ingen känsel. Så att jag märker ju inte det. Liksom.
Men smaken är fortfarande återstående?
Smaken är bättre. En förut. Ja, den har blivit alltså gånger 5 nästan skulle jag säga.
Wow, vad häftigt.
Så jag får kompensera hela tiden för att jag har mycket känsligare smak än gemene man numera.
Men vad då måste vi få höra, var är du? Var är du idag? Vad gör du idag?
Idag så håller jag på, jag skulle öppna ett krog i mars 2020.
Mm. Mm. Det är någonting med timingfrågorna här med ekonomiska kriser och katastrofer.
Då hade jag ju redan haft en restaurang som hette Vidgård som jag hade lagt ner och sen öppnat upp en pop-up som, där vi körde hotpot, kinesisk hotpot, och där var tanken att vi skulle gå vidare med den, för den var bra succé, verkligen.
Mm. Mm.
Körde den december, januari där, 1920. Och den skulle öppna upp i mars. Men då får jag nästan sån här, för då var jag nere och hjälpte Sajan i Sajson på Isan, som den hette på Berns. Och då fick jag nästan lite déjà vu från när man satt på kortplan 91, när krisen kom då. Det här att det från ena dagen att vara fullbokat till nästa dag vara tomt.
Ja.
På Isan där på Bern så var det på tisdag var det bokat 280 personer lunch. När man kommer in på onsdag då är det 3 personer bokade. Mm. Resten har bokat av.
Mm. Ja, det var helt, det var helt otroligt den där perioden alltså. Ja. Och det var då du hade plan egentligen skulle du öppna
ja.
Då?
Ja, då höll jag på och projekterade den nya restaurangen när jag var på Bernshjälp. Och då kände jag ju liksom när jag satt där, okej, det här har jag varit med om nu. Det är tredje jäkla krisen. Ja. Men jag visste ju vad som skulle hända, så att det var ju liksom, okej. Blåser vi av där.
Håll ner i huvudet. Mm. Det var ju mycket snack där om att restauranger skulle få stöd och borde få stöd och, eller kanske inte borde, därför att vad är det för företagare som på 10 år inte skaffat sig en buffert ens för några månader. Hur, med din, som, du har ju ett unikt perspektiv, både som krögare och jobbat och så vidare. Vad är din syn på det där? Liksom, det är ju otroligt dyrt att alla dessa företag går i graven, för det här är människor då som då istället ska arbetslösersättning och sen tar det många, många år att bygga upp detta igen, och det är ju liksom en hel kedja här, inte bara de som jobbar på restaurangen utan leverantörer och annat liksom som går i graven å ena sidan, och andra sidan ska vi kanske inte använda statliga medel för att hålla någonting flytande som inte verkar vara flytande i alla fall liksom. Vad tog du med dig från hela den liksom retoriken eller debaclet som var kring det här liksom, med alltså, din syn?
Jo, nej, men jag kände väl vis av erfarenhet där att nu lägger jag ner det här. Och fantastiskt med alla som kämpade, som packade matkassar, som gjorde allt för att liksom överleva. Men jag kände för min del, jag går inte igenom den ekluten liksom. Jag gör inte det, utan då tänker jag om. Jag skriver en bok, jag håller kurser. Jag gör sådana grejer. Jag försöker mig inte på överhuvudtaget med en restaurang. Det är inte värt det.
Men tycker du att vi skulle gjort mer för de som kämpade på? Det är ju ofta, kan det ju också vara familjeföretag som är många år och det liksom försörjer liksom både fru och barn, och mamma och pappa jobbar på samma ställe för att hålla igång detta. Tycker du att skötte vi det bra utifrån ditt perspektiv, eller hur skötte vi det som samhälle?
Samhället hade ju, de hade ju viljan. Viljan fanns ju där. Men det hände ju ingenting. Alltså vi som jobbar i den här branschen, servicebranschen, så vi är ju vana vid att få en krånglig förfrågan på morgon, då ska jag lösa den till lunch. Men om regeringen får en krånglig fråga på morgonen, då tillsätter de en utredning ett halvår senare. För att sen se vad som händer. Och det funkar liksom inte, det är inte kompatibelt.
Och även om man lovats att det kommer komma stöd i efterhand, så är det som, men vi måste ju ha el till spisarna nu. Det kan vi inte ha om 9 månader. Liksom.
Nej, precis. Och där är ju, det är ju precis vad som händer nu. Det som utlovades, som skulle komma i november, där bagarna med sina elugnar som drar en sju helvetes massa ström behöver kunna driva dem för att baka bröd. Herregud. Och så går de in i den här processen liksom, men det kan ju ta ett tag innan. Nej, vi har inte lovat. Nej, men nej. Så där. Man pratar olika språk. Fullständigt liksom.
Men är du kvar där nu då, i att du gör på annat sätt? Har du planer idag på att dra igång en krog? Eller känner
Nej, du men liksom? Du vet, nu har ju det här blivit så jäkla roligt det här. Nu åker jag runt, jag har lite gästspel. Jag kör några kurser som blir fullbokade hela tiden. Jag skriver på en ny bok, precis avslutat det. Jag
lite gör
tv, ja, precis. Håller föredrag, vill jobba med byggföretag för att göra framtidens hemmakök. Jag vill, du vet, det är så mycket sånt där nu. Så, och tänka sig att, oj, nu är klockan 5, nu måste jag dra ner för att vi öppnar om en timme. Nej.
Du är klar med det?
Ja,
om 1000
det,
år,
det
kanske.
Är väl aldrig. Nej. Det är precis på samma sätt som turnerande. Om någon skulle säga, kan du komma ut och köra en turné en månad med oss och köra ljudet? Ja, det hade jag nog fan gjort.
Alltså. Ja. Men du, vi skulle kunna prata i 2 timmar till, det ska vi inte. Men jag vill höra lite i alla fall om det här som du sa i en bisats här, om det nya köket. Har du blivit köksdesigner på På gamla dagar var det
ja.
Dig, men...
Ja, men jag har, dels har jag 3 barn, 2 döttrar, 1 son.
Mm.
Och de 2 yngsta har precis flyttat hemifrån. Och då ser jag de boendena som de kan få tag på. Och då tänker jag liksom, varför ska halva boendet behöva bestå av ett kök? De lagar fan aldrig mat hemma överhuvudtaget. Det här kan ju ersättas då med... Jag menar, tänk att du har en köksyta som kan dubblera som arbetsbord med hjälp av smarta kökslösningar. Plus att du kan då minska storleken på lägenheter. Du kan komma ner i hyra. Du kan få ett insteg för att det behöver inte vara så, det blir så jäkla dyrt då. Du kan få instegslägenheter för de som vill komma in på bostadsmarknaden, som är ett enormt problem idag. Alltså, det finns så mycket som bygger på det här att det måste finnas en 80-bänk med spis och ugn.
Mm.
Och det tar ju en väldig plats för någon som kanske inte lagar mat överhuvudtaget. Istället för att det kanske finns en sous-vide-automat nere i dörren, där, innanför ytterdörren när du kommer in i huset, där du kan köpa middagen, och sen så åker du upp och så drar du ut en låda och där har du din vattenkokare liksom, där du doppar ner sous-viden, så har du middag om du vill ha det. Noll svinn. Ingenting.
Men det är ju väldigt klokt, men är inte det lite, talar lite emot, vill inte du då att man ska laga bra mat, tänker jag? Du som är stjärnkock. Får man
ju, ja, men alla vill ju inte det.
Nej.
Alla vill ju inte det.
Och för alla som... ska ha ett så fräscht kök, och det ser man ju på Hemnet och det här. Det är ju mycket fokus kring köket och dyra bänkskivor. Och,
ja, men det är ju liksom... knappast 18-19-åringen som flyttar in där.
Nej.
Med fina koreanöar och precis. Allt möjligt. Så. Utan precis. Det kommer ju sen.
Och jag tänker också, hur många är det som faktiskt även som vuxen, så är det många som vill ha det för att,
ja,
det är
men du
snyggt.
Vet, liksom. jag åker ju hem, jag åker ju hem till folk och gör cateringar och sånt där. Mm. Och det är ju ofta när du öppnar ugnen, då, trots att de har bott där 4-5 år. I ugnen så ligger ju instruktionsböckerna kvar och är packade.
Ah,
liksom.
Ah.
Så att intressant det,
Ah. Ja, så där finns det mycket att göra.
Jag som älskar att laga mat och gör det i stort sett dagligen. Liksom, börjar vid 3 och sätta igång grejer. Liksom, och har ju då med åren lärt mig det. För jag har flyttat ett antal lägenheter att jag vill inte ha ett kök. Jag vill ha kök och vara det som integrerat. För att jag vill inte hamna i något annat rum borta i något hörna. Liksom, utan jag vill kunna stå och göra min mise en place och prata med Primus om hur det var i skolan liksom samtidigt. Och jag vill kunna sitta med vid bordet och sen vända mig om och liksom se att det puttrar som det ska i grytorna. Liksom.
Jag bor ju i en hyreslägenhet nu med ett rätt litet kök då, och sekelskiftes. Kök sådär.
Mm.
Och jag blev nästan galen där inne. För att dels är det så pass litet, så jag har ju liksom prylar från verkligen från golv till tak. Bokstavligt talat. Jag har fått lov att ta ett av rummen där ett av barnen har flyttat ut. Så att nu börjar jag ställa liksom, det har jag det som lager och torrförråd. Liksom.
Just det.
Ställa in maskiner där.
Just det.
Så jag vill ju slå ut väggen, jag vill göra ett nytt kök, jag vill göra ett smart kök.
Liksom. Jag tänkte säga, men tycker du också att behöver man, om man ska bygga ett nytt, att man är en familj och man bygger ett nytt hus eller man köper en ny lägenhet, tycker du generellt sett att man har i alla fall, även om man lagar mat, skulle man kunna göra det på mindre yta än vad...
Ja,
alltså, kan man laga mat smartare, om du förstår vad jag menar? Liksom?
Ja, alltså det du letar efter, om man går efter restaurangkök, det du letar efter, det är ju egentligen att du ska ha allt inom armlängds avstånd. Va?
Mm.
Så att du ska egentligen bara behöva vrida dig och sträcka dig, så ska du nå allting som du behöver. Och många av köken är ju så idiotiskt planerade. Och vitvarorna är ju, man tittar på moderna spisar, de är ju sjuka i huvudet liksom.
Mm.
De är så dåliga så att det är pinsamt. Alltså, det finns så mycket att göra där. Vadå en fläkt mitt i spisplattan? Vad händer om du välter ner liksom en gräddsås i den fläkten? Ja, du drar då drar du grytan emot det och då liksom släcks hela spisen för att du har ställt något varmt ovanpå de här fåniga fjärrkontrollerna som du bränner fingrarna på när du försöker
det jävla värmen. Så går det inte att ändra någonting här.
Det är så korkat så att det är...
Och hur ofta använder man fyra plattor samtidigt? Det finns någon sån här fyra standard som är så här, det är möjligtvis på julafton i mitt liv som jag kan tänka att jag både kokar potatis och brysselkål och steker köttbullar och konsolskång. Normalt sett, en vanlig dag är det ju två.
Men sen förstår man inte, jag har själv en sån hell. Precis en sån gick vi på för vi skulle slippa ha fläkten då och sen så skulle vi ha den här. Och sen är det så då att på fjärren när man ska sätta på plattan så sätter man liksom en på av. Sen måste man först trycka på vilken man ska reglera. Så nu ska vi ha den längst upp till höger. Då måste jag först trycka på den och sen dra då hur jag vill ha. Och sen måste jag byta. Så här. Och när man gör, när saker och ting blir svårare än vad det har varit tidigare. Det är ju helt ofattbart alltså.
Det finns ju några smarta fabrikanter. Det finns en schweizisk fabrikant som gör, om du tänker dig två stycken plattor efter varandra med vred fram till på plattorna. Du kan dessutom fälla upp den här mot väggen. Så då har du en ren arbetsyta. Vill du ha fyra plattor, då har du två sådana här sektioner bredvid varandra. Så ska du laga mycket mat, och fäller du ner bägge sektionerna. Ska du bara förbereda någonting, då fäller du upp bägge, så har du en ren yta att förbereda med.
Alltså ett skitsnygga sådana här runda också, som nästan ser ut som ett konstverk som man bara hänger på väggen. Och bara lyfter ner och kan ställa den med en exakt där på bänken du vill ha grytan.
Vad härligt att höra, för min fru blir lite sur på mig och hon tycker att du måste kunna lära dig. Ja, jag kan lära mig, men när det är svårare med någonting som är nytt, då har man ju, måste det ju någon som har misslyckats i vara design eller liksom.
Jo, men det är som ugnarna med 250 förinställda program. Hur många använder de här programmen?
Nej, och jag vet inte ens, jag kör ju fortfarande på den här som heter upp- och nere värme.
Jag använder liksom bara grill om jag behöver få yta på något, och sen använder jag varmluft och allting. Sen finns det ju, och lampan någon gång händer ju att jag bara går lampan på eftervärme för att jag vill se hur det går där inne. Men sen tror jag att det finns sex andra där med över och under och under samtidigt som det är fläkt. För mig, jag är inte på den nivån så att det behövs faktiskt.
Ja, men det är ingen som är på den nivån. Det här är någonting som... Nej, men det är så mycket sånt där som man lägger till lullull som inte behövs bara för att man ska kunna ta mer betalt för
det. Ångugn var ju för några år sedan så alla så här, men du måste ju nu köpa en ny ugn, så måste du ha ångugn.
Det är smart
folk använder hela tiden. Är det en sån sak som
är... Ja, det skulle jag ha.
Du skulle ha ångugn?
Ja, absolut.
Då bygger det på att man vet vad man håller på med också. Jag menar, jag hade en ugn där man skulle stoppa in ett glas vatten. Och sen ska man stoppa in så ger en puffar när man bakar bullar till exempel. och det är så här, jag vet inte, jag gör nog mina
bullar. Då tar du en blomsterspruta och sprutar in, eller bara häller ett glas i botten på ugnen. Det är samma effekt.
Ja, du ser. Och det är sånt där, det handlar ju mer om kunskap än att man ska ha en massa fiffiga funktioner. Men jag måste bara föra nu, det här, som sagt, tiden går fort, vi har så mycket.
Jag tror
vi får en, vi kan väl härmed säga nu att vi bokar in oss, Charlie och jag, på nästa kurs.
Toppen.
Det kommer vi att göra 100%.
Får man komma när man är så dålig som vi är, eller finns det är det bara för superproffs?
Nej, ni är så välkomna.
Men du, det är innan vi går på kurs, så har jag hört en liten fågel som viskar i mitt öra som säger att man kanske kommer kunna prova ett vin i framtiden här. Är det inte så?
Inte bara ett, utan tre. Och det här kom faktiskt utifrån kurserna, för att då frågade de, men vad ska vi köpa med oss och dricka till då? Ja, då finns det några viner som passar till den här maten, som passar till just kryddstark mat. Och det är ju inte så många som tänker på det. Man tänker liksom, vi ska ha lamm och en bra Bordeaux. Eller vi ska ha fasan och en Pinot Noir. Eller något sånt där. Men när du ska ha en fö ifrån Vietnam. Eller om du ska ha vattenkokt biff ifrån Sichuan. Eller
en gochujang-sås till exempel.
Ja, från Korea. Visst. Vad har du där? Liksom? Vad ska du dricka då?
Vad tar du till din fö till exempel, Mattias?
Ja, till fön vet jag inte, men till gochujang när jag gör det så brukar bli risling till de mer asiatiska grejer.
Mm. Det är ju en klassisk väg, gärna med lite restsötma och sådär.
Ja,
men min tanke var då att göra tre viner, ett rött, ett vitt och ett bubbligt. som passar till het mat.
Mm.
Mm. Så att det har jag gjort. Vinerna är skitbra, om jag får säga det själv.
Det får du.
Ja. Det är en Grüner Veltliner från Österrike, det vita. Det är en Dolcetto ifrån Barolo som är tanklagrad, inte fatlagrad, lättare, lite ljusigt sådär.
Det här det känns som passar mig perfekt.
Ja, det låter som ditt vin, precis. Jag gillar inte när de är för...
Ja, inte när de är för lagrade eller
inte.
Och sen en Petnat, ett naturligt bubblande österrikiskt vin. Det är liksom har lite jästfällning kvar.
Aha,
och som har vanlig kapsyl. Vanlig sån kronkapsyl. Som,
kan man beställa de här vinerna redan nu?
Nej, inte riktigt än. Men jag tror att mitten på februari så tror jag att man kan beställa de här.
Ja, det kan vara mitten på februari redan för dig som lyssnar. Så att det kan,
ja, det kan vara det.
Och hur gör jag då? Vad heter det?
Vidigård vit, Vidigård röd och Vidigård petnat.
Ja.
Och de kommer att finnas då i Systembolagets beställningssortiment till att börja med. Men om vi är tillräckligt många som handlar så kan det bli så att det kommer in på lokala sortiment eller om det är jättemånga som handlar.
Ja, och nu är det så att nu måste vi vara här. Vi är så glada här för att ha haft Erik här i podden, så att nu tycker jag att vi alla liksom lyssnar som tycker om god mat och gott vin går in och lägger en beställning faktiskt på Systembolaget.
Och så skriver ni kommentaren där, så skriver ni Charlie och Mattias, så får ni ingen rabatt överhuvudtaget. Men det kommer skapa lite snackis på Systembolaget. Ja, fan, skriver folk Charlie och Mattias?
Därför kan vi göra då med boken som kommer någon månad senare. Eller?
Ja,
och där kan vi göra någon Charlie och Mattias.
Vi lägger ut en liten puff när det är dags för det. I det den. Och den är med Erik Add. Då är det musik och
mat och musik.
Ja.
Mm.
Ja,
wow.
Mat och vin kanske, och musik.
Ja,
sällskap, det är nästa bok. Ja. Hur väljer man sällskap till rätt mat?
Ja, jag håller på att fundera på vad nästa bok blir.
Ja.
Mat och poddar.
Och så ses vi snart på en kurs då, som vi ska boka nu.
Ja,
som vi har stängt av.
Ja.
Toppen.
Vi har det, det vet nog de som lyssnar mycket på oss. Men det vi framförallt gör när vi ses med våra familjer så är det ju så att vi hittar roliga krogar och nya ställen. Så vi har varit på allt från Fransén tillsammans, och vi har varit på lite andra udda ställen och bokar liksom. Vi gör verkligen våra små matturer.
Mm. Kul!
Mm. Och nu ska vi ut till Farsta. Det finns en kille som jobbar på Berns tidigare som har en hemmarestaurang.
Mm. Som du har haft, eller på
precis.
Jag var först. Villa.
Ja, exakt. Så vi har rätt mycket sådana här projekt, så då vore det väl fantastiskt att få gå på kurs hos dig.
Absolut.
Och hur är det nu? Vi får fråga din fru, men om vi har sagt här i podden att vi ska göra den, är det en avdragsgill då på företag?
Nej, man får aldrig igenom någonting med min fru.
Nej, men min fru får man aldrig dra någonting. Men du, det ska vi göra efteråt. För er som lyssnar däremot så ska vi avsluta här och börja med att säga tack så hemskt mycket för att du kom, Erik. Det här är otroligt spännande. Mat och vin är ju intressant för oss, men det tror jag för alla. Och det här med att köket liksom sitter fast i någon gammal 50-talstradition om hur det ska vara... Mm. Kopplat med någon typ av mäklarporr. Det är kanske läge att vi ska bryta upp det. Det kommer en ny generation.
Och också får man säga vilken resa du har gjort också med tanke på din cancer och allting. Det är ju fan starkt alltså, det du har varit med om.
Tack.
Och tack gode Gud för att vi fick ha dina smaklökar kvar.
Ja, verkligen.
Ja, det är ju tacksamt inte bara för dig utan för oss andra också.
För alla andra också. Jättetack Erik.
Tack för det.
Tack för att jag fick komma. Tack så jättemycket.
Podplay.
Välkommen till Telenor röstbrevlåda.
Hej min fina mamma. Kan inte du snälla swisha mig för fika? Älskar dig, puss.
För att repetera det.
Hej min fina mamma.
Spara samtalet när du förlorat den som ringde på telenor.se/missedcalls.